what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag klarar inte av att sitta bredvid henne här, typ 3 säten bort från henne på T-banan. Hon ska dö.
Jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen att jag måste göra det innan du kommer hem. Jag vill så jävla gärna visa att jag älskar dig mer än allt. Men jag vet inte om jag klarar av det här.
Det är försommarkväll, den 6 juni 2009. Solen har gått ner och en grupp ungdomar från 9:e klass från Kunskapsskolan har samlats vid hoppbacken i Enskede för att fira att sommarlovet är nära. Platsen är full av liv. Ungdomarna skrattar och pratar med varandra. Men vad dessa ungdomar ännu inte vet är att snart kommer den festliga atmosfären att omslutas av dramatik och förändras på ett sätt de aldrig kunnat förutse. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Klockan 00:55 blir en polispatrull inkallad och dirigerad till en skogsdunge som ligger i närheten av Enskedefältets hoppbacke, nära Sockenplan i södra Stockholm. Anledningen till patrullens utryckning är en rapport om en medvetslös flicka som blöder från munnen. Det var initialt svårt för patrullen att lokalisera platsen. De tog därför kontakt med LKC för att få ytterligare information och vägledning. I närheten av skogen, där den medvetslösa flickan hade påträffats, stötte patrullen på en kille i åldern 15-16 år. Han informerade dem om att ambulanspersonalen befann sig en bit upp i skogen och visade patrullen vägen. Efter ungefär 2 minuter hade de nått fram till platsen där den medvetslösa flickan befann sig. När patrullen anlände till platsen fanns det förutom flickan även 4 ambulanssjukvårdare. Det fanns också en kvinna vid namn Ellen, som enligt uppgifterna var mamman till en av flickans klasskamrater, samt några ungdomar. På platsen pågick intensiva återupplivningsförsök. Efter ungefär 10 minuters ansträngningar förbereddes flickan för transport till sjukhus i ambulans. Personal på plats begav sig ner till ambulansen som står parkerad in till skogsdungen för att hämta utrustning. I samband med detta hördes en kvinnoröst som närmade sig. Det skulle visa sig vara den medvetslösa flickans mamma. Flickan som hittades medvetslös var 15-åriga Therese. Hon var känd för sitt ständiga leende, sitt äventyrliga sinne och sin härliga humor. I hennes rum hängde den glittriga guldklänningen med volanger som hon hade sett fram emot att bära på skolans bal innan sommarlovet. Hon hade längtat efter den här dagen. I ett utdrag från hennes blogg som publicerades den 16 maj skrev hon:
"Nu snart är det dags för mig att dra ut min tumme ur arslet och ha som iväg i någon affär och köpa nya kläder. Det jag verkligen behöver mest är en så kallad balklänning. Ja, ni vet, den alldeles för fina klänningen man bara har användning för en gång per livstid."
Men Therese skulle aldrig få chansen att använda den där balklänningen. Strax innan Therese skulle förflyttas till en av ambulanserna uppmärksammade en av ambulanssjukvårdarna och en polis något oroande. De noterade röda, blåaktiga märken på Therese hals och haka. Märket på hakan var särskilt anmärkningsvärt, beläget på hakans undersida. Smalt, avlångt och föreföll var ganska tydligt och skarpt. Märkena på halsen var inte lika påtagliga och fanns mitt på Therese hals och sträckte sig ut mot sidorna av halsen. Patrullen assisterade ambulanssjukvårdarna med att förflytta Therese till ambulansen. Hon fördes sedan akut till sjukhus. Efter att ambulansen lämnat vidtog polisen åtgärder för att avspärra området runt den plats där Therese hittades. När Therese anlände till akuten i ambulans pågick fortfarande hjärt- och lungräddningsåtgärder. Hjärt- och lungräddningsinsatserna fortsatte i akutrummet och avbröts efter ungefär 10 minuter. Therese liv gick inte att rädda och hon avled 15 år gammal. Efter att återupplivningsförsöken avbrutits vidtogs noggrann försiktighet med Therese kropp. Barnakuten hade fått information från SOS om att det möjligen kunde vara ett misstänkt mord, vilket gjorde att man var extra noga med att inte förstöra eventuella bevis. Under ett förhör berättade Therese vän om kvällen och natten den 6 till den 7 juni. Vera och Therese var bästa vänner och en del av en tajt grupp på 5 tjejer som alltid hängde tillsammans. Denna lördagskväll hade de samlats med folk från skolan vid hoppbacken vid Sockenplan. Alla var glada att skolan snart skulle ta slut. Vid 21.00 till 22.00 anlände Vera, Therese, Lisa och Sofia till hoppbacken. Kring 23.30 gick Therese ner från hoppbacken, troligtvis för att hämta sin väska enligt Veras uppfattning. Vera följde efter henne en stund och ropade på Therese för att meddela att det var dags att åka hem. Veras mamma hade kommit för att skjutsa dem och väntade vid tunnelbanan. Ungdomar berättade senare för Vera att Therese hade gått iväg för att gå på toaletten. Vera började leta och ropa efter henne. Klockan 23.57 skickade Therese ett sms till Vera där det stod: "Jag kommer." Strax därefter dog Veras mobil. Vera väntade i cirka 10 minuter och gick sen tillsammans med några andra mot tunnelbanan då Veras mamma började bli irriterad efter att ha väntat i 40 minuter. Klockan 00.54 ringde Magdalena, Theres mamma, och frågade vad Therese var. Magdalena var på väg till hoppbacken. Vera kontaktade Theres ex-pojkvän Andreas som var med på festen. Andreas berättade då att de hade hittat henne. Andreas förklarade att Therese hade hittats en bit in i skogen och att hon blödde från munnen samt hade blåmärken runt halsen. Under kvällen hade några vänner till Therese och andra festdeltagare hört en kille vid namn Axel säga:
"Jag ska slå Therese att sminket försvinner så man ser hur ful hon är."
Axel var en 16-årig kille som gick på samma skola som Therese. Axel och hans tjej Mia hade varit förlovade i ungefär 2 år Men deras relation skulle komma att förändras efter en händelse i maj. I maj, bara några veckor innan händelsen vid hoppbacken, var Axel otrogen mot Mia med Therese. Therese och Axel kysste varandra på en fest. Därefter spred sig ryktet snabbt. När Mia fick reda på otroheten mellan Axel och Therese blev hon mycket arg. I skolan konfronterade hon Axel och skallade honom så hårt att hans tand delvis bröts av. Mia och Axel hade gjort slut, men sen blev vi tillsammans igen. Flickvännen Mia var närvarande på festen vid hoppbacken en kort stund. Runt klockan 23, när Mia lämnar festen, hörde Vera och Therese Axel prata i telefon där han sa:
Mia, jag ska.
Vera uppger också att Mia några veckor tidigare sagt till Axel:
om du älskar mig så dödar du Therese.
Ytterligare en vän till Therese förhörs. Louis, han hade känt Axel i ungefär 4 år. De spelade tillsammans i ett korpfotbollslag och umgicks på fritiden. Louis var också nära vän med Mia, Axels flickvän. Louis berättar att Axel betett sig konstigt under kvällen vid hoppbacken. Han var tyst och det var tydligt att han var på dåligt humör. Han berättar att när Therese vid ett tillfälle passerade Axel hörde Louis honom säga:
sparka henne i huvudet så att hennes smink ramlar av. Då blir hon så ful att hon inte kan gå ute.
Ytterligare personer förhörs och flera berättar om denna Axel som blir intressant för utredningen. Den 7 juni delges Axel att han är misstänkt för att ha mördat Therese. Anklagelserna rör sig om att han antingen strypt Therese eller orsakat så allvarliga skador på hennes huvud att det ledde till hennes död. Axel häktas, något som kommer kritiseras av hans advokat Claes Borgström, som menar att Axel borde ha placerats på ett vårdhem istället, enligt lagen om vård av unga. I det inledande förhöret förnekar Axel starkt till att han har något med Therese död att göra. Han hävdar att han inte har gjort någonting mot Therese och inte på något sätt skadat henne. Axel påpekar att han och Therese knappt kände varann och att de bara pratade med varann i högst 5 minuter under kvällen. Detta samtal ska enligt honom ägt rum ungefär klockan 22.45 innan Axel lämnade platsen. Under samtalet hade de diskuterat en händelse som inträffade för cirka 2 veckor sedan, där Axel varit otrogen mot sin flickvän Mia genom att kyssas med Therese. Förhöret avslutas och dagen därpå, den 8 juni, påkallar Axel ett nytt förhör. Han har något som han vill berätta. Han säger att han vill ändra det han sagt tidigare och påstår sig vara skyldig till det brottet han är misstänkt för. I sitt förhör berättar Axel om händelserna under kvällen. Han börjar med att säga att han var på en brunch hos sin kusin i Tyresö för att fira henne eftersom hon hade tagit studenten dagen innan. Vid 18.30 började de flesta släktingar att röra sig hemåt, medan hans familj ville stanna kvar för att titta på en fotbollsmatch. Axel var inte intresserad av att vara med sin släkt och bad istället om att få träffa några kompisar. Axel åkte hem för att byta kläder till något mer bekvämt och mötte sedan upp 2 vänner vid hoppbacken i Enskede. De pratade och väntade på att fler personer skulle dyka upp. Senare kom 3 tjejer till platsen, varav 2 gick i samma skola som Axel. De socialiserade och fler personer anslöt till platsen. Under kvällen träffade han Therese och hennes kompis Vera, som varit ute i skogen för att kissa. Axel frågade Therese om de kunde prata lite, och de diskuterade händelsen där de hade kyssts några veckor tidigare, och att det var jobbigt att så många visste om det, särskilt yngre elever från deras skola. Axel frågade Therese om de kunde prata senare. Efter samtalet återgick de till att umgås med kompisar som vanligt. Senare fick Axel veta att hans flickvän var på plats, så han gick för att prata med henne. De hade en allmän konversation om hur de mådde och att de inte haft möjlighet att prata under dagen eftersom de var upptagna med andra saker. Efter samtalet med sin flickvän gick Axel tillbaka till sina kompisar. Han märkte att han och Therese fick ögonkontakt och han nickade åt sidan. Therese gick iväg. När Axel började gå hem mötte han Therese på en liten stig som ledde ner för den branta backen. De började prata med varandra medan de gick. Under samtalet säger Therese saker som gör Axel upprörd. Han menar att Therese uppgett att hon berättat för flera personer om deras kyss, trots att han sagt till henne att han inte ville att hon skulle göra det. När Therese satte sig ner tog Axel en pinne som låg bredvid honom och slog henne i bakhuvudet. Hon skrek att hon inte hade gjort något mot honom och han svarade att hon hade förstört hans liv. Sen la han sig över henne och tog strypgrepp. Hon gjorde motstånd men han höll fast. Han berättar att när han blir arg kan han inte kontrollera sig själv. Det har alltid varit så. Det svartnar för hans ögon. Han förstår inte vad han gör och kan inte kontrollera det förrän det är för sent. Han har ingen uppfattning om hur länge han ströp henne. Men när han lämnade platsen, eller snarare sprang därifrån, trodde han att hon var död. Förhören fortsätter med Axel och berättelsen ändras något. Han uppger att allt brast för honom när Therese sa att hon berättat för flera stycken att hon och Axel kysst varann. Där brister det totalt för Axel. Han tar en gren och står henne i bakhuvudet. Därefter tar han ett strypgrepp på Therese. Det pågår i flera minuter och när han reser sig upp för att gå iväg hör han ett ljud ifrån henne. Ljudet gör att han går tillbaka mot henne och sätter sitt knä mot hennes hals. Därefter tar han en gren och trycker den mot Therese hals. Vidare lämnar Axel platsen. Han har panik. Han ringer sin flickvän Mia och berättar att han har gjort det. Han har dödat Therese. I sms-konversationen mellan Axel och flickvännen Mia uppstår många frågor. Där kan man se att Mia uppmanat Axel upprepade gånger att ta livet av Therese. Det hela ska ha börjat kort efter att hon fått vetskap om att Axel och Therese kysst varandra. SMS:en ska bli en enorm bevisföring för åklagarsidan i fallet. Första SMS:et som handlar om att ta livet av någon skickas från Axel. Det står:
Mia, jag ber dig. Om du tar mig tillbaka så lovar jag att du ska komma att älska mig som du gjorde en gång i tiden. Jag ska ställa upp för dig mer än någonsin. Om du förlåter mig för det jag gjort och hur jag har varit på sista tiden. Jag mår så jävla dåligt nu att jag inte vet vad jag ska ta mig till. Jag skulle kunna döda för att ta dig tillbaka. Och jag menar det. Jag skulle kunna döda i princip vem som helst. Utan dig så dör jag själv.
Den 7 juni delges Mia om misstanke om anstiftan, alternativt medhjälp till mord. Hon nekar till brott. Under förhör ger Mia en inblick i hennes och Axels förhållande. Hon berättar att hon varit vid hoppbacken i ungefär 20 minuter tillsammans med en vän. Hon avslöjar att hennes och Axels relation varit problematisk en tid och att Axel varit otrogen mot henne. I ett senare förhör delar Mia mer information. Hon beskriver en händelse där hon och Axel hänger med varann och hon kände sig ledsen. Under detta tillfälle ska Axel ha uttryckt en tanke om att det skulle vara lättare om en annan person som påminner dem om Axels otrohet bara försvann. Therese. Mia menar att Axel började diskutera idéer om hur detta kunde genomföras. Vidare berättar Mia att hon för någon helg sedan skulle åka till Paris. Före resan ska Axel ha sagt att det skulle vara gjort när hon kom tillbaka. Medan hon var i Paris och på väg hem skickade Mia ett sms till Axel och frågade om han hade genomfört det. Men svaret var nej. I den fortsatta utredningen framkommer det att Axel var villig att göra allt för att få tillbaka Mia. Och vinna tillbaka hennes tillit och kärlek. Enligt Axel hade Mia krävt att han tog livet av Therese för att de skulle bli ett par igen. Den 22 maj går Mia och Axel på bio. Och efter biobesöket, enligt Axel, ska Mia då ha sagt något i stil med: att antingen tar du livet av Therese eller så ska vi inte ha kontakt överhuvudtaget.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den 23 maj åker Axel till området kring där Therese bodde. Han kollar runt lite och funderar hur han ska gå tillväga för att ta livet av henne. Samtidigt smsar han Meja. Han skriver bland annat:
snälla svara bara så är jag kvar här tills hon kommer. Jag kommer inte att klara det annars.
Men Meja svarar inte. Dagen därpå skriver Meja ett sms till Axel.
Jag klarar inte av att sitta bredvid henne typ 3 säten bort från henne på T-banan. Hon ska dö.
Axel svarar snabbt.
Ja, hon ska ju det. Idag.
Men han tar inte livet av Therese den här dagen. Istället gör han upp planer och smsar Meja igen.
Jag vet precis hur jag ska göra. Jag ska be henne hitta min vodka. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen. Och då tar jag fram den. Och då kommer det vara perfekt läge när hon är nerböjd. Är fett taggad.
Axel försöker få med sig Therese till skogen, men hon vill inte följa med. Planen funkar inte och Meja skickar ett sms till Axel.
Du lovade mig att du skulle göra det i helgen och än en gång svek du mig. Du klarar uppenbarligen inte av att göra det här, så jag får väl göra det själv. Men jag orkar inte att bli mer sviken nu. Därför är det slut.
Men Axel får ytterligare en chans. Meja säger att Therese ska vara död innan balen. Och den 6 juni är det dags för hänget vid hoppbacken. Axel känner till att Therese ska dit och han skickar ett sms till Meja.
Om hon är där så fixar jag det ikväll. Annars tar jag reda på var hon är.
Meja och hennes vän kommer förbi en stund vid hoppbacken. När hon lämnat skriver Axel:
jag messar dig när det är gjort.
Meja berättar under rättegången att Axel ringer och säger att det är gjort. Therese är död. Meja får panik. Enligt henne trodde hon aldrig att han skulle vara kapabel till att faktiskt göra det. Hon lägger på luren och säger att hon ska ringa senare. När Axel kommer hem lägger han sig i sängen. Men han kan inte sova efter det han gjort. Axel mår dåligt och ringer till Meja igen. Han säger att han funderar på att ta sitt liv. Axel uppger alltså att Meja har fått honom att begå mordet. Och smsen är tydliga. Hon har uppmanat honom upprepade gånger och satt tidpunkter för när mordet ska vara genomfört. Men i rätten har Meja en annan syn på saken. Hon berättar att hon inte ville vara tillsammans med Axel mer. Och därför sa hon att han skulle döda Therese. Meja trodde aldrig att han faktiskt skulle gå till verket. Och på så vis skulle de aldrig mer bli tillsammans. Hon säger också att det var Axel som varit drivande. Det var hans idé. SMS-kommunikationen mellan Axel och Meja innehåller meddelanden som starkt antyder att Meja uppmuntrat Axel att mörda Therese. Ett exempel är ett sms från den 27 maj 2009. Där Meja uttrycker sin frustration över att vara nära Therese i tunnelbanan och säger att
hon ska dö.
Dessa meddelanden ger konkret stöd för Axels berättelse om att Meja gav honom tidsfrister för att utföra mordet. Först innan hon återvände från en resa till Frankrike och sen innan en skolbal. Den 29 maj, dagen då Meja åkte till Paris, skrev hon till Axel.
Du vet vad du ska göra i helgen. Har du gjort det än?
Och den 31 maj frågade hon.
Har du gjort det än?
Följt av ett meddelande där hon uttryckte ilska om det inte var gjort när hon kom hem. Ytterligare ett sms från Meja den 2 juni uttrycker tvivel om att Axel skulle utföra handlingen före balen. Axel tvekar till och från. Han skriver i ett sms.
Jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen att jag måste göra det innan du kommer hem. Jag vill så jävla gärna visa att jag älskar dig mer än allt. Men jag vet inte om jag klarar av det här.
I ett annat sms skriver han.
Snälla låt mig visa det på något annat sätt.
Denna sms-trafik målar också en bild av relationen mellan Meja och Axel före händelserna i juni 2009. Meja skickade upprepade nedsättande meddelanden till Axel. Axel har accepterat Mejas dåliga behandling och följt hennes önskemål i hög grad. Utifrån sms-kommunikationen och vittnesmålen framstår det som att Meja hade ett betydande inflytande över Axel fram till juni 2009. Detta stöder Axels påstående att han inte skulle ha begått den anklagade handlingen om han inte känt sig tvingad av Mejas krav. Tingsrättens beslut fastställer att Mejas psykiska påverkan var en central faktor till att Axel tog livet av Therese. Meja har i praktiken drivit Axel till handlingen. Bevisningen, inklusive sms-kommunikationen och Axels vittnesmål, stödjer åklagarens beskrivning av händelseförloppet. Det innebär att Meja, både muntligen och via sms, ställde ett ultimatum till Axel att avsluta deras förhållande om han inte dödade Therese. Och att hon uppmanade Axel att fullfölja brottet, trots hans tveksamhet. Mejas förklaring, att hon skickade de aktuella sms'en för att skapa en anledning att bryta med Axel, anses inte trovärdig. Istället verkar det, enligt tingsrättens bedömning, att Mejas sanna avsikt med sina uttalanden och sms var att få Axel att ta livet av Therese. Vilket innebär att hon agerat med direkt avsikt att Therese skulle dödas. Åklagaren Jakob Holmberg har argumenterat för att de anklagade ska dömas till det strängaste möjliga straffet inom ramen för ungdomsvård, nämligen 4 års sluten ungdomsvård. Detta straff ses som motsvarande livstidsstraff för en vuxen person. Åklagaren argumenterade också för ett högre skadestånd än vanligtvis, med motiveringen att offrets anhöriga inte kunnat bearbeta dödsfallet tillräckligt på grund av omfattande massmediebevakning. Vid rättegångens avslutning riktade åklagaren ett direkt budskap till de båda åtalade. Ni måste nu leva med det som hänt resten av era liv. Ta chansen att bearbeta händelsen för att komma på fötter. Den 9 september 2009 döms Axel av Södertörn tingsrätt för mordet på Therese och Meja för anstiftan till mord. Påföljden blev 1 år och 8 månaders sluten ungdomsvård. Domen överklagas och hovrätten fastställer tingsrättens dom. Det står alltså klart att Axel under natten till den 7 juni 2009 tagit livet av Therese. Han utförde dådet genom att pressa sina händer, en arm, ett knä och ett långsmalt träföremål mot hennes hals tills hon förlorade medvetandet och andningen upphörde. Han tilldelade även henne sparkar mot ryggen. Meja, som var förlovad med Axel, spelade en avgörande roll i brottet. Under maj och juni 2009 övertalade hon Axel att utföra mordet. Hon gav honom upprepade ultimatum, antingen muntligen eller via sms, med hot om att avsluta deras förhållande om han inte dödade Therese. Trots Axels flera uttryck för att han inte klarade av att utföra mordet fortsatte Meja att uppmana honom att fullborda brottet. Den 9 juni arrangerades avslutningsbalen för nionde klassarna. En bal som Therese Johansson Rojo skulle ha deltagit i. Trots de tragiska omständigheterna önskade Therese föräldrar att balen skulle fortsätta som planerat. Ungefär 120 elever närvarade för att fira avslutningen på sin grundskoletid med middag och festligheter. Även om Therese fysiskt inte var närvarande var hennes närvaro ändå kännbar under evenemanget. Hennes vänner hade tagit med sig hennes guldklänning med volanger som en hyllning till henne. Dessutom hade ett minnesbord arrangerats där tända ljus brann till Theres minne. Och en bok fanns tillgänglig där skolkamraterna kunde skriva meddelanden till henne. Under balen avhölls även en tyst minut för att hedra Therese. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.